Hur ofta tänker du på romarriket, Johan?
Det är inte så ofta.
Du är inte en typisk man då?
Nej, tydligen inte. Jag tänker nog mer på Roms pinjer faktiskt.
Hej och välkommen till Mästerverken, din guide in i den klassiska musikens katakomber. Idag så är det ett mästerverk som vi kommer att hamna i katakomberna så småningom.
Ja.
Eller hur, Johan?
Så är det ju. Vi ska gå på djupet här.
Roms pinjer av Ottorino Respighi.
Just, det är en tondikt från 1924, om det betyder ju att det är väldigt målande musik som i det här fallet då beskriver fyra olika platser i Rom.
Har du varit i Rom?
Ja, det har jag varit. Ett par gånger i alla fall. Och det, jag längtar tillbaka dit faktiskt.
Men att verket heter Roms pinjer, det är ju de här, pinjerna är ju de här underbara träden som man ser överallt i stan, som ser ut lite som, jag vet inte, det är lite som träd som man kan se på savannen, tycker jag.
Ja.
Tycker du det?
Jo.
Alltså, eller, jag
lite
vet inte, jag har inte varit på savannen. Så det är...
Nej, men du har en bild av savannen.
Jag har en bild av savannen. Mm. Ja, men de här som ser ut som paraplyer.
Just det.
Och sen är de också en väldigt stark symbol för Rom och har varit i typ, vadå, 2000 år?
Ja, typ. Men musiken beskriver ju inte träden så mycket egentligen som det som händer runt dem. Vad träden har sett på något sätt, om man ska uttrycka sig lite poetiskt.
Just det.
Och på det viset så är det ju också en tidsresa.
Ja, och en sorts musikalisk reseguide.
Mm.
Så om du som lyssnar skulle råka komma förbi Rom, då kan man ta sig till de här platserna och så kan man lyssna på musiken i lurarna och verkligen, det skulle jag tycka var jättekult.
Det skulle jag också vilja göra någon gång.
Men ska vi börja lyssna då?
Yes! Första platsen.
Ja, pinjerna vid Villa Borghese. Det är ju en stor park i centrala Rom. Och det är en stor palatsliknande byggnad som ägdes av den här jätteviktiga, mäktiga romerska adelsfamiljen Borghese. Och där hände ju typ allting egentligen. Det finns en konstgjord sjö där det simmar runt svanar. Det finns små märkliga tempel, ankor och en otrolig massa barn.
Ja, en massa pinjer också.
Och massa pinjer.
Men här då, på tal om barnen, så hör vi ju tydligt hur de leker. Det är fullt av energi. Stojigt får man säga, rätt så jobbig stämning. Det är ett jäkla halabaloo i hela orkestern.
Ja, oj.
Ja, det är mycket som händer här. Det är allt och lite till i instrumentväg, kan man säga. Triangeln väldigt framträdande, glockenspil, harpa. Det är stor orkester.
Vad är det som skramlar?
Ja, det är harskramlan, förstår du.
Harskramlan?
Det är ett väldigt roligt instrument som man kan... Ja, det är en slags skallra och man kan föra väldigt mycket oväsen med det. Som man kan tänka sig att barn då gör. Och det tillhör ju slagverken. Det är alltid en slagverkare som får spela harskramla.
Står slagverken och svänger på armen?
Precis. Det är sånt där instrument som man typ kan hitta på en fotbollsläktare eller någonting. Just när man, du vet, det ska låta mycket.
Men sen lät ju, ett tag lät ju lite som fåglar också, tycker jag.
Det gjorde det. Det finns ett slags fågelmotiv här i träblåsarna. Och om det är fåglar så är det ju det. Eller så är det kanske barnen som imiterar fåglar. Det är ju lite som man vill med den saken.
Ja, men precis. Jag läste faktiskt vad Respighi hade skrivit själv.
Mm-hmm.
Han har beskrivit vad han tycker händer.
Ja,
eller vad han vill ska hända i musiken. Och då är det ju, han beskriver att barnen är som en flock svalor som liksom bara... De flyger hit och dit och hetsar upp sig själva med sina egna skrik.
Så. Underbar beskrivning faktiskt.
Ja, det känns lite så. Mm. Och så kan man ju tänka på pinjerna såklart också då. där det säkert flyger runt svalor.
Ja, det gör det ju. Och sitter säkert barn i pinjerna också.
Åh, oh, gud!
man vet inte.
Sen börjar de bråka med ungarna, eller?
Mm, det blir ju jobbigare och jobbigare. Det liksom trissas ju upp väldigt mycket i den här musiken. Man kan ju nästan höra hur de retas med varandra också. Och det finns ju en sån här barnramsa i som Respighi bakar in i det här. Den är ju väldigt... Det är en typisk barnramsa på något sätt. Den skulle kunna höra hemma var som helst i världen.
Det var tydligen hans fru Elsa. Hon växte upp i Rom och han bad henne så där en dag: kan du inte sjunga någon gammal ramsa som du sjöng som barn? Mm. Och så sjöng hon den här, och sen så när hon hörde musiken första gången så insåg hon att han hade liksom snott den.
Exakt. Ja, när han pumpade henne på ramsor och melodier från barndomen, och här kom det till användning. Men de här lekande barnen, det går ju snabbt för långt. Man hör hur det blir dålig stämning, de retas och det blir jobbigare och jobbigare. Och till sist så får någon vuxen liksom träda in och säga ifrån, nu räcker det. Och det hör man ju här i trumpeterna.
Ja, där kallades de in, känns det som. Såhär,
exakt.
Nu får ni komma in.
Och så blev det bara tyst.
Oh.
Helt plötsligt. Så, alltså, det blir en sån total förändring. Ja. En väldigt teatralisk effekt det här. Liksom, nu byter vi scen.
Ja.
Barnen är borta.
Ja, verkligen. Och man kan tänka sig lättnaden när man sitter där på en bänk och försöker läsa sin bok eller någonting.
Ja.
Och bara, åh, gud, så skönt.
Exakt. Ja, det är underbart faktiskt.
Ottorino Respighi. Jag tycker det här Ottorino är så himla gulligt. Det låter som så här Lille Otto.
Just det. Ja, det är ett fint namn.
Ja, jag vet inte om det betyder Lille Otto, men vad tror du, Johan? Det känns ju som att han var besatt av Rom på något sätt.
Mm.
För han har ju skrivit massa om Rom, eller hur?
Ja, absolut. Han har ju skrivit en hel trilogi av orkesterverk där då Roms pinjer är den mellersta av de här tre. Det är Roms fontäner och Roms fester också.
Jag läste någonstans att han hade någon blandning av ångest, eller att han liksom var lite... Han var tagen av stan på ett sätt som inte enbart var behagligt, tydligen.
Ja.
Han var ju inte från Rom från början.
Nej, han var ju född i Bologna, precis. Och han är ju åtminstone 34 år när han flyttar till Rom då för att undervisa i komposition på Santa Cecilia-akademin där. Så att han blir ju liksom akklimatiserad romare helt enkelt i och med det.
Mer romare än romarna själva kanske.
Ja, kanske. La donna mobile, qual più mal vento. Italien är ju musikaliskt kanske mest förknippat med opera i första hand. Bellini, Verdi och Puccini och allt det där. Det är folk som sjunger och sjunger och sjunger och sjunger. Respighi, han tillhör ju den generation av tonsättare som försöker bryta den där opera-hegemonin, eller vad man säger. Mm. Liksom. Han vill visa att vi kan skriva lika bra orkestermusik.
Just det.
Han skriver ju för sig, 9 operor, men framförallt så fokuserar han ju på ren orkestermusik.
Han skriver 9 operor,
Det är inte det som är grejen.
Men om vi reser vidare på vår guidade tur i Rom då.
Mm.
Och det tycker jag är så himla häftigt. För efter de här jobbiga ungarna, när de har försvunnit,
ja,
då händer någonting annat. Då hamnar vi direkt i en helt annan stämning.
Verkligen.
Nu är vi lite utanför centrum, vid katakomberna.
Mm.
Och det står pinjer vid ingången och skuggar den. Och katakomberna var ju såna här antika kristna begravningsplatser med de här labyrintiska tunnlarna. Man fick inte begrava folk innanför stans murar. Det var förbjudet på den tiden.
Mm.
Och nu är vi alltså utanför det som då var stadsmuren.
Just det. Jo, men det här förstår ju Respighi att han måste göra någonting av. Det blir ju genast en väldigt dämpad, mystisk stämning i musiken och en slags stillhet på något sätt.
Thank you.
det låter ju religiöst det här, ja, på något sätt.
Man tänker på munkar, heliga rum på något sätt.
Ja, det är också för att Respighi i den här musiken citerar två gregorianska hymnmelodier ur den katolska mässan då, som ju bidrar till den här atmosfären verkligen.
Verkligen.
Och det här är ju också ett exempel på hur bra Respighi är på att knyta ihop Roms gamla historia. Alltså dåtid och nutid som står sida vid sida på något sätt. För det är ju det som är grejen med det här verket.
Det är ju det man känner också, tycker jag, när man är i Rom. Alltså att det kastar sig över en på något sätt.
Ja, ja.
Alla tider samtidigt.
Oh ja. Och efter den här inledande mystiska stämningen, då hörs ju plötsligt en trumpet som spelar Sanctus-hymnen, men den gör det offstage, alltså utanför scenen.
Ja, det är lite som att det kommer från andra sidan på något sätt, alltså från något utomvärldsligt.
Absolut, det finns en sån poäng i att placera trumpeten utanför scenen.
Så det är därför han har gjort det, eller tror du?
Ja, men det tror jag absolut. Å andra sidan så är det ju också, han tillhör ju en generation av kompositörer som älskar att hålla på med såna här offstage-effekter. Jag tänker ju på Mahler till exempel, som gör det i väldigt, väldigt många verk, att det ska låta som någonting kommer från fjärran och så.
Aha, så det var en trend också?
Okej då. Det är en trend. Men det är ju också för att, det är ju ett sätt att måla, det är ett sätt att skapa, bidra till den här stämningen och att känna avståndet. Sen kanske man inte känner det jättemycket, men det blir ändå någon slags drömsk stämning i det, eller hur?
Ja, verkligen, verkligen. Så. Jag måste fråga, hur gjorde man förr då? För jag har lärt mig att nu har man ju tv-skärmar, så att om man står utanför scenen och ska spela någonting så ser man ändå dirigenten. Ja. Men alltså, hur gjorde man om man stod bakom något himla skynke och spela, eller vad?
Ja, stod man utanför då på den tiden så kunde man ju faktiskt inte se dirigenten. Men man kanske hade en hjälpdirigent som följde med i partituret och som kunde slå in musikern eller musikerna och liksom hjälpa till på det sättet.
Okej, okay. Ja, då känner jag mig lugn.
Absolut, du kan slappna av.
Vad händer nu då?
Jo, men då har han ju liksom presenterat två uråldriga hymner. Ja. Vad finns kvar att göra? Jo, Respighi, geni som han är, han kombinerar dem. Vilket blir verkligen stand-out-stället. Och här, på något sätt, är det som att här kan man börja associera till de här sjungande munkarna som faktiskt befinner sig i katakomberna. Mm.
Det är ju som att historien kommer vandrande här. Alltså alla helgon och martyrer som begravdes i de där katakomberna också. Ja. Och liksom samlas en efter en och bara går i något långt tåg.
Ja, spöktåg.
Ja, verkligen. Ja. Du, jag börjar bli sugen på att åka till Rom.
Nej, men vad säger du?
Är det inte dags att dra igång lite gruppresor här med mästerverken?
Ja, men det tycker jag verkligen. Vilka bra idéer.
Du som lyssnar kan ju också följa med.
Ja, jag följer med.
Ja, du följer med.
Ja, det gör jag.
Du kan ha en sån här flagga, en sån här flagga på en pinne. Eller vad är det de har? Någon strutsfjäder eller någonting?
Någonting sånt där så att man ser hur man ska följa med. Och liksom så. Ja, det kommer bli bra. Vi ska åka till Rom. Kanske till andra städer också, gärna.
Edinburgh vill jag åka till också.
Ja, just det. Ja, Skottland vore bra. Jag ser också en resa till Wien framför mig faktiskt.
Så
ja,
klart.
Det kommer bli kanske till och med flera resor just till Wien.
Okej, nu har det blivit natt. Och månen har gått upp och vi är uppe på en kulle. Och det är så där liksom, vi är bekanta med den här platsen, men jag tycker det känns som att den förändras i och med att det är månsken och på natten. Och det är något främmande över det också.
Mm.
Och så ser vi ut över Rom.
Ja, det är ju helt magiskt. Det börjar i piano, väldigt glittrande piano, och sen kommer en väldigt, väldigt soft, mjukt klarinettsolo som faktiskt också ska spelas som i en dröm, enligt Respighi.
Det här är ju också ganska romantiskt.
Ja.
Alltså lite så här Disney-romantiskt på något sätt.
Mm,
du vet, de äter spaghetti.
Ja, Lady och Lufsen.
Ja, på något sätt.
Det är den bilden av Rom eller Italien du ser framför dig.
Jag tror det.
Ja, varför? Ja, men absolut. Det är väl det Respighi också gör på något sätt.
Kanske.
Ja.
Men den här kullen som vi är på nu, det är ju, den är ju helgad åt guden Janus.
Det där är spännande.
Ja, och det tror jag verkligen är meningen. För guden har ju två ansikten.
Mm.
Och det ena ser mot framtiden och det andra ser mot det förgångna.
Ja, det är ju precis som det här stycket.
Ja, men eller hur?
Ja.
Så att vi rör oss ju liksom bakåt från nutid och ner i det förgångna. Ja. Och samtidigt så rör vi oss över dygnet också, så det är,
ja, det är
väldigt,
det är,
mycket tidsrörelse.
Absolut, det är så sinnrikt, därför att å ena sidan kan du tänka på det och då blir man väldigt imponerad av det, men å andra sidan behöver man inte bry sig ett skvatt om det, och det är lika fantastiskt ändå.
Ja.
Och man känner det på något sätt i musiken.
Ja, verkligen, man förflyttas ju.
Oh ja.
Och det är nu vi har näktergalen som sitter uppe i en pinje, kan vi tänka oss.
Ja, precis. Och när man ändå är på den här kullen då är man ju liksom lite utanför det centrala Rom. Där finns det ju säkert mycket fåglar.
Mm.
Och det här är en näktergal. Och jag menar, man skulle ju kunna tro att det är en fågel som dyker upp i träblåset eller någonting. Men det här ska ju då spelas upp på en gammal trattgrammofon, förstår du? Ja, den var ju inte gammal då på den tiden, då var det ju high-tech. Men
han var supermodern alltså.
Han var supermodern. Ja, men det här är väldigt fascinerande. Det här är ju faktiskt det är otroligt nyskapande och ett av de första exemplen. Det första exemplet på sampling i musik, kan man ju säga. Och att blanda det, någonting elektroniskt med akustiska instrument.
Mm-hmm.
För Respighi föreskriver ju då att man ska använda en skivinspelning av näktergalen.
Det fanns,
det är den första inspelningen som gjordes av en levande fågel. Den skivan har han skrivit att den ska man använda.
Har man fortfarande den här gamla inspelningen då?
Jo, men det har jag sett att man har. Men alltså, det kanske är så att man har en kopia av den gamla inspelningen. Ja. Att man ändå använder den faktiskt. Och är det för komplicerat eller inte möjligt, så finns det ju... Det finns ju också alternativt en sån här... Jag vet inte hur man ska beskriva det, som en liten speldos ungefär. En grej som alltså kan framställa fågelliknande ljud.
Mm-hmm.
Som ett slags mekaniskt instrument som man kan använda faktiskt.
Okej, och nu har vi kommit fram till den fjärde och sista bilden av Rom, av pinjerna. Och det är pinjerna som kantar via Appia. Det är gryning, det är disigt, dimmigt. Och vi står vid en av romarrikets äldsta och allra viktigaste vägar. Den som förband Rom med södra Italien. Den började byggas 300 före Kristus och... Den var viktig både för handeln men också för expansionen, för militärerna. Och jag vet inte, jag har gått på den där vägen. Jag kan bara tänka mig hur mycket som...
Hur många andra som har gjort det.
Alltså.
Genom tiderna.
Ja.
Ja, och i musiken så hör vi då krigare närma sig. Man känner svagt först hur det liksom börjar hända någonting. Marken skakar och de här soldaterna trampar fram.
Usch, det här är läskigt tycker jag. Det är en sån här hopplös marsch på något sätt.
Mm. Ja, den är ju lite glädjelös.
Eller förebådande.
Ja, läskig. Det har du rätt i.
Och man kan känna både liksom hur trötta de här soldaterna är och hur någonting hotfullt kommer närmare.
Precis, men sen händer ju också, det finns ju några detaljer som avviker i detta. Plötsligt så hör man ju då också en slags orientalisk melodi som spelas i cor anglais, alltså det som kallas engelskt horn, som är en slags obå. Man kan då tänka sig att det är någonting som romarna, de här soldaterna, tar med sig hem till Rom som kommer från Orienten.
Ja, jag tänkte mig att det var att det var fångar. Mm. För det lät så sorgligt.
Säkert,
också.
Slavar.
Så här, ja, vi är långt hemifrån, men vi kommer ihåg den här melodin på något sätt.
Mm.
Eller vår, ja, jag vet inte, jag fick någon sån känsla.
Ja, men allt är ju öppet. Man får fantisera runt den här musiken, så är det ju. Och den här marschen, den bara växer och växer, ökar i takt med att soldaterna faktiskt kommer närmare och närmare.
Och nu ser man dem också. Och solen går upp och glittrar i deras sköldar och vapen när de liksom marscherar upp för kullen. Och de är helt rusiga av glädje. De har kommit hem och de har vunnit.
Det är triumf. Viva Rom! Viva Roma! Det är ett jäkla sound det här alltså. Det är både knogar på och mullrar och dånar och magnifikt.
Ja, och solen går upp och de har vunnit.
Ja visst, och det är skönt att komma hem igen tror jag.
Ja, det tror jag också.
Så är det ju. Och här i slutet av finalen så vill ju då Respighi ha med gamla antika instrument för att verkligen understryka det romerska.
Aha.
Det är 6 stycken så kallade burcina. Det är alltså det är stora blåsinstrument. Som romarna då använde just som någon slags krigs- och signalinstrument helt enkelt. Men det är ju inte så vanligt att man får höra några bokinor,
bocina. Det finns inte så många.
Det finns inte så många.
Bokinister.
Det löses olika från gång till gång skulle jag säga. Det är trumpeter eller både trumpeter och tromboner som spelar det här. Den viktiga poängen här som vi har märkt är ju att det är starkt och att alla spelar. Mm. Det är det går ut på.
Och att det liksom är det här metalliska ljudet.
Ja, precis. Mm. Det ska vara, det är ett kraftigt brassljud helt enkelt.
Mm.
Jag kommer ju att tänka på en konsertupplevelse, förstår du. Det var 1998 i Berwaldhallen och den ryske Jevgeni Svetlanov var Radiosymfonikernas chefdirigent. Han hade en afton då han gjorde alla 3 Respighis romdikter. Och då slutade han med Roms pinjer. Och det slutakkordet, det glömmer jag aldrig. För det håller på som det känns. I en kvart ungefär. Det är det längsta, det är världsrekord. Du ska få höra här.
Ja. Och du var en av dem som klappade här jättemycket, eller?
Ja, absolut. Ja, men man blev ju helt fullständigt, mosad av det här faktiskt. Det var ju så starkt och så, han tar ju i så det spricker, eller jag vill säga, det spricker inte, men det är Det är för mycket, men det funkar. Ja. Det är det.
Ja.
Absolut.
Men Johan, jag började tänka på att Mussolini hade ju tagit makten 1922. Och det här stycket uruppfördes 1924.
Mm.
Och så började jag tänka på att Mussolini älskade de här pinjeträden för att de var symboler för Rom och planterade dem. Alltså, finns det någonting... Var det liksom någon anledning till att det här stycket gick så bra ändå? Att det liksom talade till det här Roms gamla historia och nu ska vi återerövra världen igen?
Ja, vad vet man? Det är klart att du beskriver någonting som ligger i tiden här, absolut. Jag vet att fascisterna beundrade vissa verk av Respighi, säkert detta, absolut. Även om sen då verkligen måste vi understryka att Respighi själv var allt annat än fascist. Han gillade inte det.
Okay.
Jag tror också när det gäller det här då militaristiska slutet, den här hyllningen av romarriket eller vad det nu är, så var också Respighi mån om att sluta det här stycket starkt, eftersom den föregående tondikten, Roms fontäner, slutar liksom tyst och intet, för något bara löses upp.
Liksom. Fontänen liksom bara droppar iväg.
Exakt. Så jag tror att här ville han ha en sån här final liksom.
Ja.
Sen var det ju inte heller, vad jag vet, någon supersuccé i Italien 1924, utan det dröjer ett par år när det spelas i New York under Toscanini. Då blir det succé.
Mm-hmm.
Så att ja, nej men visst, det
okej, men han var ingen krigshetsare själv i alla fall. Möjligtvis så gillade de honom på grund av det, men det var inte hans fel.
Det var inte hans fel att de gillade honom.
Nej.
Nej, precis. Nej, men jag tror att, för han ville nog inte att man skulle tänka så mycket på det här stycket. Man skulle bara, det är faktiskt en slags musikaliska vykort om en väldigt sofistikerade när det gäller
det
till
man säga.
Hur de är komponerade.
Mm. Okej, men det här med en sorts turistguide i musik då?
Mm.
Är det en grej som vi borde satsa på?
Du menar här i Stockholm,
ja.
Där vi sitter just
ja.
Nu?
Vad skulle du ha gjort musik på, Johan?
Ja, vi har ju våra parker då förstås. Berzeli Park, skateparken i Högdalen tänker jag på,
ja.
Som jag bor där.
Vad vill du ha för instrument där?
Ja, det har skramla, harpa.
Harpa.
Ja, det finns, oj, det här öppnar för möjligheter ska jag säga
ja.
Faktiskt. Det finns ju så många olika situationer och stämningar här i Stockholm som vi skulle kunna måla upp.
Stockholms duvor kanske istället för pinjer.
Ja, jag har lite svårt för duvor på något sätt.
Det är ganska
sätt.
Många duvor i Stockholm.
Det är det, och särskilt i Högdalen faktiskt.
Är det?
Man funderar ju på att döpa om det till Duvdalen nu. Eller jag tänkte att det skulle vara lämpligt.
Är det en grej som folk
ja, men
har
dessa,
tänkt på?
Det är luftens råttor, va? Jag tycker jag har väldigt svårt för dem. Om de är just där jag är, vill säga. Annars är de fina.
Vi kan lämna duvorna, Johan. Jag känner att du inte riktigt mår bra av dem.
Nej, tack. Ja, vad skönt.
Vilken inspelning har vi lyssnat på idag då?
Oj. Idag har vi lyssnat på en jättebra inspelning. Det är den med Fritz Reiner och Chicago Symfoniorkester från 1959, hör och häpna.
Oj. Jaha.
Låter ju helt otroligt bra. Mm.
Och då måste vi lämna pinjerna.
Ja, motvilligt för den här gången.
Ja. Jag heter Lolo Kolmar.
Det gör du. Jag heter Johan Korsell.
Och vår producent heter Jonna Spik. Tack för att du har lyssnat. Och gå gärna in i Sveriges Radios app och följ Mästerverken där. Så kan du få en notis när nästa avsnitt kommer. Ha det så bra till dess.
Ja.
Hej då.
Hej då.
Hej.